Djurgården spelar final i Svenska Cupen mot Malmö FF i Stockholm, om vi ska tro spelarna i Malmö FF som ju har varit ute här och berättat att lottningen kommer riggas till fördel för Stockholmslagen. Det brukar ju bli så, Annel, att de här matcherna spelas i Stockholm när Stockholmslagen är involverade. Vad var det, 16 gånger i rad?
Ja, precis. Och det färskaste minnet jag har, det är ju cupfinalen här på Tele2 mellan Malmö och Hammarby. Så att historien säger ju att vi får se en final här i Stockholm igen. Får vi se bara ifall det blir på Tele2 då.
Det känns som att det är press nu på förbundet och lottaren i Malmö istället. Den som reagerade mest på det här och hade liksom det mest utvecklade resonemanget om det efter den här matchen som vi precis har sett inne på Strawberry Arena nu, var ju Thomas Lagerlöf, Djurgårdens tränare då, som sa att han helst ville ha finalen i Stockholm för att det krockar med Eurovision i Malmö. Jag tror inte att det är en aspekt som vägs in under lottningen kanske.
Nej, det tror jag inte. Sen har väl jag hört ryktesvägen lite grann att man inne på förbundet har pratat lite om att om matchen ska spelas i Malmö, om det blir ett sånt scenario, att man kanske behöver ändra cupdatum. Jag kan ju uppskatta det här snacket lite grann. Det är som en lång förberedelse till det som väntar i maj.
Ja, mycket bra sidostorylines i alla fall hittills redan för oss. Nu kommer det personer som cyklar förbi bilen vi sitter i här utanför och ser väldigt intresserade ut av vad vi gör. De får inte vara med i den här podden. Nästa vecka kan de få vara med kanske. Vi såg alltså då Djurgården besegra AIK efter straffar på Nationalarenan i Solna. Det var en match som kort sammanfattat kan man säga att Djurgården gör en ganska stark första halvlek. Tar ledningen med 1-0 genom Lukas Bergvall som nickar in ett bra inlägg från Rasmus Schüller. Men i andra halvlek så slutar Djurgården fungera ganska mycket. AIK äter sig tillbaka in i matchen och så kvitterar de 19-årige Viktor Andersson med sitt första mål för AIK i 95:e minuten. Det var matchens sista spark när Taha Ayari hade grävt fram bollen i en lång duell med Terkelsen på AIKs vänsterkant. Hela arenan formligen exploderade och det var oerhörda scener. Men sen så lyckades Djurgården resa sig igen då i förlängningen på något sätt och hålla stånd. Dennis Hymmet brände ett kanonläge. AIK hade en hel del chanser också. Och sen så blev Jakob Widell Zetterström stor hjälte i straffläggningen eftersom han räddade två av de tre straffar som AIK brände. Vad präglades snacket efter den här matchen av?
Ja, men det hettade till lite i den berömda mixade zonen efteråt. Och kan vi säga att den största snackisen blev ju någonstans Tobias Gulliksen. Han har ju dominerat nyhetssidorna här sen han skrev på för Djurgården de senaste veckorna. Rätt frispråkig typ och under straffläggningen så han skulle ju slå en av straffarna då, så hela vägen fram till AIKs straffområde så ler han, man kunde liksom se det på storbildsskärmen, så börjar han med att sätta straffen och sen så han firar ju inte, utan det är ju någon form av psykning mot Norra Stå då, där han tittar mot dem långt och gör olika gester och efter matchen så fick vi ju ett par reaktioner från flera AIK-are, bland annat från Bersant Selina då, som sa att det bästa Gulliksen nog kan göra den närmsta veckan är att hålla sig inomhus och att han skulle prata med honom efteråt och säga till honom att han får hålla sig borta från den typen av aktioner. Så att det var ju en riktigt het potatis här efteråt med stora reaktioner. Vi kunde också se kort efter matchen när Gulliksen stod med Bosse Andersson och jag tror det är Granqvist i Djurgården, teammanager där om vi ska kalla honom för det. Förmodligen så fick han väl någon form av lättare uppläxning att han borde ligga lite lågt. Så att jag tror nog inte att det är inte sista och det är inte första gången vi får se Gulliksen stå för sådana här kontroverser. Och vi kan också lägga till att han inte pratade med media i den mixade zonen efteråt.
Vad sa AIK-spelarna om det här då?
Nej, men alltså jag tycker väl att Acke sa det rätt. Han var fortfarande rätt arg.
Björnström ska vi förtydliga då, för de som inte tar honom på smeknamnet Acke.
Nej, precis. Det är jag som pratar i allsvenska termer.
Axel Björnström.
Exakt. Nej, men Axel Björnström sa att han spelar lite Allan och att det var smutsigt gjort av honom. Och Sotte, alltså Sotirios Papagenopoulos, mittback i AIK, kallade honom för barnslig. Så att och han la väl till där också att det är bättre att han firar med sina egna supportrar än att liksom härja framför våran klack då. Så att ja, det var upprörda känslor där då.
En annan grej som diskuterades väldigt mycket i kölvattnet av den här matchen var ju tacklingen från just Axel Björnström på Oskar Fallenius som tvingades av planen, vacklade av planen, såg rätt groggy ut där, ganska illa tilltyglad när han klev av. Men det blev inget rött kort på Björnström och det var det många som tyckte att det borde varit. Jag tycker nog själv att det där borde varit en utvisning. Han är ju inte nära bollen och kör över honom med armen i ansiktet i jättehög fart. Vad sa som det då?
Nej, men efter matchen så försökte ju Oskar Fallenius smita ut ur den mixade zonen. Han gick bakom skynket.
Fick göra en Gulliksen.
Ja, exakt, en Gulliksen. Vi hann dock i kapp honom och då sa han så här om situationen med Axel Björnström.
Nej, olyckligt såklart. Det tog ganska hårt på mig. Jag kunde inte se så mycket efter det. Så att jag hade inte sett ont i huvudet, men det jag kunde kanske se liksom hälften av det jag brukar. Så det var nog läge att kliva av, tror jag.
En sista grej som ju dominerade pratet när jag kom ut från presskonferensen var ju Jakob Widell Zetterströms insats. Han fick väldigt mycket hyllningar av Thomas Lagerlöf från presskonferensen också. Lagerlöf sa att han alltid rört sig för tidigt från linjen. De är väldigt bra på det här, Kim och Tolle, med backhanded compliments. Att det, liksom det är väldigt sällan det är rakt igenom att något är bra. Utan det var den här gången var att han har varit så jävla kast på det här förut. Så därför var det skönt att han slutade vara det nu. Men nej, men han sa då att Widell Zetterström har jobbat jättehårt på just straffar och tog upp det att Djurgården faktiskt har slagit både Malmö och Hammarby på straffar de senaste åren och har ett helt okej facit när det gäller det här. Och att Widell Zetterström då rörde sig i perfekt tidpunkt den här gången. Där fanns kanske också en ledtråd från en bild som dök upp efter matchen.
Precis, hans vattenflaska som låg in till mål och så som jag förstod då efter att ha pratat lite grann med Widell Zetterström så verkar ju målvaktstränaren Nikos ha ett finger med i spelet här. Det är som så att Widell Zetterströms vattenflaska var liksom, ja, den hade vit tejp runt omkring sig och på varje tejpbit så hade han AIKs olika straffskyttar och vart de har slagit sina senaste straffar. Och så körde han på det och det gick ju bra. Han räddade ju både Ajaris straff och Anton Saletros och gick åt rätt håll. Och det stämde exakt överens med vattenflaskan. Så att där får man ge beröm till både Widell Zetterström och målvaktstränare Nico som förbereder sina målvakter för såna här uppgifter.
Kan ju lägga till att Widell Zetterström gjorde en otrolig räddning på en nick från Pittas i första halvlek som ju höll resultatet vid 1-0 till Djurgården där och då och flera räddningar i förlängningen också. Lite av matchens spelare känsla på honom.
Ja, verkligen. Ja, men det är landslagsklass om man ska dra till med ett kvällstidningsord här. Det tycker jag att vi kan göra efter ett derby. Han var outstanding och tycker att han liksom leder det här laget med bravur och en coolhet. Så att vi ser fram emot cupfinalen i maj här mot Malmö FF. Noah, vad säger du om det som stundar?
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej, men för Djurgården är det ju, det har ju varit mycket knorr i Djurgården från slutet av förra säsongen fram tills för några veckor sedan egentligen får man säga. Det har varit en himla scenförändring får man ju slå fast här. De kom in i Svenska Cupen-gruppspelet och då var det mycket dystra miner och oro för att andra klubbar fattade bättre strategiska beslut, att de la alla pengar på banken och den här Bergvall-försäljningen hade dominerat hela fönstret. De tog bara in spelare på Bosman nästan och så att de inte investerade. Sen går de rent i gruppspelet och går till final i kuppen och nyförvärven ser fantastiskt bra ut. De har också ramlat in två stycken här till stora pengar på bara några veckor. Gulliksen för 20 miljoner och sen Patrik Åslund som då ansluter i sommar som någon sorts Bergvall-ersättare får vi väl tolka det som för 10 till. Så att från att Djurgården kändes som ett lag med en himla massa frågetecken att rätta ut så ser det ut nu som ett lag som, ja, som Kim och Tolles lag brukar se ut i Djurgården. Att de är jobbiga att möta, de har hittat helt rätt med sitt mittfält. Jag tippar de tvåa i tabellen här med tanke på hur saker och ting har utvecklat sig de senaste veckorna. Så Djurgården kommer in i säsongen med väldigt många munniper som pekar uppåt skulle jag säga. Det är däremot tvärtom med AIK då, att nu gör de en ganska bra andra halvlek idag. Men så som matchen utvecklar sig i första halvlek och där den börjar ta avstamp så kvarstår ju de här frågetecknen tycker jag för Henning Berg lite grann i hur AIK spelar. Det är ju ganska mycket chansartade anfall där det inte finns mycket till spelmönster i sista tredjedelen, där de hamnar i ett ganska, vad ska man säga, slumpmässigt inläggsspel, om du förstår vad jag menar. Så att de har lite svårt att skapa chanser, tycker jag, med tanke på att de har ganska mycket bra spel. De får inte in en sån som Celina i spelet på nästan hela matchen idag heller.
Nej, och det är väl det jag anmärker på lite grann. Jag tycker att Henning Berg använder Bersan Celina fel. Alltså han utgår ju centralt och har väl, alltså hela hösten, förra hösten då, så var ju han en klassisk vänsterytter, kan man väl säga. Så att han var ju väldigt osynlig idag, och där har ju AIK någonting som man behöver få ut lite mer av. Så att det ska ju bli intressant att se vad den här matchen gör med Henning Berg, vad den gör med hans AIK ur ett taktiskt perspektiv. Och sen också vill man ju se AIK kunna ta kommandot lite mer med boll. Så att det är en bra match av AIK från slutet på andra halvlek och förlängningen, men de har ju mycket att utveckla, det måste man säga.
Ja, det kan man ju verkligen fastslå. Det man måste säga med AIK är dock att de ser ju bra mycket mer solida ut än de under förra året. Jag tror att det blir ju inte samma nedflyttningskaos som det höll på att bli under förra säsongen, utan det borde kunna gå lite bättre än så. Men det förväntas mer, det vet man ju runt den här klubben, än att de ska vara på betryggande avstånd från nedflyttning. Jag tror inte att det är något merit som Henning Berg kommer kunna hålla i handen när han ska behålla jobbet framöver. Med det sagt, Annel, imorgon är det allsvenska upptaktsträff, så nu ska vi åka hem och sova.
Det gör vi. Ciao.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.